Ja, bänkarna är ju välfyllda här ikväll med en del människor som har kommit till oss. Ni är så välkomna, det är roligt att se er här. Vi har mycket den här veckan läst i Galaterbrevet. Det ska vi göra ikväll också. Det blir väl kanske lite grann en sammanfattning av vad jag har sagt förut, men det är kanske inte så farligt. Vi ska gå till det femte kapitlet i Galaterbrevet. Och i den första versen så står det så här: till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Och så upprepar Paulus lite längre fram i samma kapitel ungefär samma påstående. Ni är ju, det är 13 versen. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Frälsning betyder ju befrielse, egentligen befrielse ur slaveri. Att bli av med slavens halsjärn och boja. Och att kunna röra sig fritt. Och därför är begreppet frihet oerhört centralt för oss kristna. Det står inte på så hemskt många ställen, men det ligger ju underförstått hela tiden i begreppet frälsning. Att det är det befrielsen går ut på, att vi ska bli fria. Och vi kan förstå att när Paulus säger ni är kallade till frihet, att den friheten är bara så att säga ett annat uttryck, en annan term för den rättfärdighet som vi är kallade till. Därför att den är ju vår kallelse. Kallelsen till ett liv i rättfärdighet. Varför kallas den då frihet här? Ja, det är lite lustigt med ord. Orden betyder ju ingenting om man inte så att säga har lagt in en betydelse i ett ord. Och du vet, jag höll på att säga vanligt folk. Om vi nu är ovanliga, jag vet inte. Menar ju egentligen något annat med frihet. Vad då? Är det frihet att bli kristen? Nej, det är ju det verkliga slaveriet, säger många. Då får man inte göra det och man får inte göra detta. Nej, tacka vet jag att rå sig själv, då är man fri. Så vi förstår att någonstans på vägen mellan hedendom och kristendom så byter ordet frihet innehåll. Inte bara lite grann, utan 100%. Vi kan tänka oss så här att vi har den uppfattningen att frihet, det är friheten att göra som man själv vill. Nu ska vi kasta av oss alla bojor och band och inga gamla idiotiska traditioner och konventioner ska få hindra oss här från att leva livet, som det heter. Okej, vi lever livet. Vad händer då? Jo, då börjar vi sprida miljöförstöring omkring oss. Du kan inte leva livet utan att, så att säga, tillsluta dina öron för din nästa. I synnerhet inte för dina närmaste. Det sker alltid på någons bekostnad när du gör dig fri på det sättet. Nå? Till en viss gräns står din omgivning ut med din nyvunna frihet. För den smakar ju underbart för dig och den smakar inte fullt så gott för omgivningen. Till en tid orkar man med. En vacker dag orkar man inte längre. Man har sagt ifrån och man har protesterat och man har gjort allt man har kunnat. Och rätt för det så går man. Det finns ett gammalt ordspråk som heter att den märker det sist i vars hus det brinner. Och då plötsligt, om inte förr, så kanske man förstår att ens frihetslängtan var något ont. De som lever runt omkring en, så att säga, de har upptäckt det för länge sedan. Men till sist upptäcker man det också själv. Och då kanske man börjar att ur sitt innerstas djup ropa efter frihet. Men då är det inte längre friheten att göra som man själv vill. Utan friheten ur ensamhetens förbannelse. Ur övergivenheten och skammen. Ur skulden, besvikelsen och bitterheten. Och självanklagelserna. Ordet frihet har plötsligt bytt innehåll. Och det är ju skönt att slå upp Bibeln och se att det står: ni är ju kallade till frihet. Det är inte bara en förmån. Det är till och med en kallelse. Det tycker jag är så stort. Du behöver inte tveka ifall Gud vill det här eller inte. Vi är kallade. Vi ska slå upp en annan text där det står talat om frihet. Andra Korinthierbrevet 3. Verserna 17 och 18. Herren, det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Den stora förvandlingen i våra liv, det är att se Herren utan slöja för ansiktet. För har du tänkt på att det är då vi blir det vi är skapade till att vara? Alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Och det är först när Guds oerhörda godhet blir synlig för oss, hans villkorslösa kärlek och nåd, när vi ser hur underbar han är. Jag ska låta min skönhet gå förbi det, säger han till Mose. Ja, det är ingen syn så där som man liksom bara tittar på med en axelryckning. Utan det är en syn som man aldrig blir mätt på. I evighet ska vi fröjdas åt den. Och när vi gör det så förvandlas vi till att vara hans avbild. Och det är frihet. Och det är frihet också av den anledningen att det är detta vi är skapade till. Att leva så. Att ha någon som är upphöjd och god och som vi odelat kan hänföras över. Och du kan ju bara se på människor som så att säga har förkastat både Gud och tanken på Gud. Hur man går runt i världen och söker någon ersättning. Någon att se upp till och hänföras av. Och riktigt nöjda är vi inte förrän vi hittar någon ersättning av något slag. Varför är det så? Människan är obotligt religiös, säger en del. Ja, ja. Så kan man ta det om man vill. Vi kan också säga att människan är konstruerad för det här. Och när hon börjar att leva utanför sitt konstruktionsområde så finns det ändå krafter i hennes inre som hela tiden söker en ersättning. Och därför upplever man detta som frihet när man har kommit dit. Kristendom går inte ut på att sitta och titta på en moraltabell och på något sätt sedan försöka att glädja sig åt den. Utan den går ut på att se Gud själv. Det är frihet. Men om vi nu tänker så här, att detta var vad människan var skapad till, att leva så. Att så hänföras av Gud, att ständigt tacksamheten och glädjen och bara jublet och lovsången får flöda ut ur människan. Och det människan gör då, det är goda gärningar. Inte bara gärningar som ser goda ut, utan de är goda, de är rättfärdiga. Men så ville människan inte ha det så. Ormen kommer och säger: du kan bli som Gud. Vad betyder det? Jo, det är bättre att du hänförs av dig själv än att hänföras av Gud. Det är bättre att du tittar på dig själv. Det är väl mycket finare. Tänk om du kunde bli i klass med Gud. Ja, det låter inte så dumt. Jag brukar alltid säga att Adam började inte synda därför att han fick för sig att han skulle gå till Systembolaget. Utan han ville bli något bättre än han var. Det låter väl fint att bli något bättre än man är. Och det är vi så fast i allihopa, så det är inte klokt. Att hela tiden försöka göra sig till något annat än man är. Så dumt. Så onödigt. Så meningslöst. Och så dålig prognos, för att använda ett medicinskt uttryck. Det kan ju aldrig lyckas. Du kan ju aldrig bli något annat än du är. Förstås. Och allra minst kan du göra dig till dig själv. Och i paketet ingick, utan att Adam märkte det, att han förkastade Gud. Gud hade sagt att det där var inte till för honom. Gud hade inte skapat honom till det. Och det var inte heller så att Gud ville det. Och när nu Adam förkastar Gud, och när vi själva gör det, när vi liksom inte är inriktade på detta, att vi vill leva för att hänföras av Gud, utan vi vill hänföras av oss själva, åt oss själva, eller möjligtvis åt varandra. Vad ska då Gud göra? Han har ju på något sätt då tappat, vad ska vi säga, styrförmågan på dig och mig när vi gör så där. Och skapelsen är ju trots allt hans, inte din och min. Vad gör nu Gud? Jo, han säger så här, att om jag inte får lov att styra dig med kärlek, kära Adam, så får jag väl styra dig med något annat. Har du förkastat mig, så får väl jag styra dig med förkastelsens redskap. Det får väl bli den umgängeston som får råda mellan dig och mig tills det blir andra bullar av. Och så kommer lagens välde in. Plötsligt kommer det massor med regler om vad man får göra och inte göra. Det hade ju inte Adam förut. Sånt fanns inte alls. Och plötsligt så kommer hot om bestraffningar, och gör du det så blir det detta, och gör du det ska du stenas, och massor och åter massor. Plötsligt är nu förkastelsen styrmedlet. Och det är på ett vis hela vårt samhälle uppbyggt på. Ja, hela vår världsordning är uppbyggd på förkastelsen som styrmedel. FN förkastar Israel, som förkastar Libanon, som förkastar Sovjet, som förkastar USA, som förkastar Sydafrika, som förkastar Sverige, som förkastar Sydafrika, som förkastar Libanon. Ja, ni vet alltihopa det här, va? Det är bara att höra på nyhetssändningarna, så får man skörda den sista skörden av olika förkastelser. Och det är de vi använder för att styra och manipulera varandra, förkastelse eller hot om förkastelse. Om du inte gör som jag vill, så går jag. Eller slutar att handla med det. Om vi ska ta det på den världspolitiska nivån. Och när människor bryter sig in i kassaskåp och sådär, ja, vad gör vi? Vi sur in dem i fängelse. Vad betyder det? Jo, 3 års utvisning från gemenskapen. 3 års förkastelse, varsågod. Du blir utsläppt efter hälften om du sköter det. Men återigen, förkastelse som styrmedel. Och vi försöker ju förgäves att hitta något annat. Va? Alla vet ju att det är inget bra med fängelser. Det funkar inte och krig funkar inte heller och vidare. Det vet ju alla. Men det är ju liksom inte bara att ta en penna och stryka ett streck över alla krig och spränga alla fängelser i luften. Vi gör ju vad vi kan för att liksom stänga av den verksamheten, men det går inte. Det måste till ett styrmedel. Och om inte människan vill ha kärleken som styrmedel, så måste det till något annat. Och då är det inte mycket att välja på. Varken Gud eller vi kan hitta på något annat än förkastelsen, åtminstone inte vi. Och när man då alltså inte, så att säga, regeras genom att hänföras av Gud. Det är ju ett frivilligt styre, en frivillig underkastelse, en kärlekens och glädjens underkastelse under den som är god. Ja, om inte det duger, då får istället förkastelsen bli styrmedlet för att det inte ska bli hur tokigt som helst. Det är ett dåligt styrmedel. Det är ett mycket dåligt, men det är det som återstår. Och vi ska använda två bibliska uttryck, och vi kanske kan slå upp dem till och med i Romarbrevet 6 och 14. Så talar Bibeln om att stå under lagen och att stå under nåden. Därför den människa som inte längre regeras av Guds nåd, hänförelsen över Guds person, måste alltså istället styras med förbud, paragrafer och hot om förkastelse. Den som människa står under lagen. Men när vi har tröttnat på det där, och när vi ropar till Gud efter frihet, gode Gud, gör mig fri från allt elände som plötsligt hopar sig i mitt liv. Gärna, säger Gud. Jag har väntat på det länge. Nu är frälsningens dag. Nu är befrielsens dag. Vi läser Romarbrevet 6 och 14. Synden skall inte vara herre över er. Ni står inte under lagen utan under nåden. Och det betyder alltså, det här provisoriska styrmedlet som Gud var tvungen att tillgripa, det har han nu lagt åt sidan. Nu har vi uttryckt inför Gud en önskan att han ska regera oss med sin välvilja, med sin nåd, med sin ljuvlighet och härlighet. Och vi är bara beredda att låta oss fyllas av den och låta honom blir vår stora fröjd och vår glädje. Att älska Gud över allting. Första budet. Och att inte göra det därför att det är ett bud under hot om straff, utan därför att vi har funnit, det är ju detta vi är konstruerade för. Det är detta livet som fungerar. Det och inget annat. Ja, då står vi under nåden. Och jag tycker att det står så fint uttryckt. Om vi tittar i 5 kapitlet, verserna 20 och 21. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Ja, förut härskade synden. Och det förde till döden därför att lagen fanns där. Och måste finnas där för att det inte skulle bli hur tokigt som helst. Och till och med var det så att när människan vände Gud ryggen och inte ville låta sig regeras av honom, och Gud utfärda sin lag, så vaknar upproret riktigt till liv. Jaså du Gud, du förföljer mig här med dina lagar och dina bud och ditt elände. Jag ska alltid göra vad jag kan för att sabotera. Du ska inte tro att du ska komma åt mig så lätt, inte. Och där lagen kom, där bara växte överträdelserna. Och det var på något sätt Guds mening. Därför att den här förvandlingen ifrån den självvalda friheten till det ögonblick då man inser att detta är något ont, den vill Gud påskynda så mycket som möjligt. Det är lika bra att få slut på eländet så snart som möjligt, så att personen verkligen förstår vad som är rätt och vad som är fel. Så nåden kan komma till att regera igen i människans liv. Och du förstår, när då nåden kommer till välde och börjar på nytt regera, ja, då är ju en förutsättning detta, att vi förstår vem Gud är. Och av många själavårdssamtals samlade erfarenhet vet jag att det råder stor oklarhet på den punkten bland Guds folk. Är Gud lagens Gud? Eller är han nådens Gud? Han är nådens Gud och han har varit det hela tiden. Lagen är bara en nödlösning. En sorts nödvändigt ont. För att utan den skulle ändå ingen människa vilja omvända sig. Ingen skulle upptäcka vilket ont alternativ man valde när man trodde att frihet var att göra som man själv vill. Det är lite svårt att hänföras över lagens Gud om man tror att det är hans rätta natur. Det är också lite svårt att hänföras av Gud om man tror att Gud är schizofren. Så att han snäpper mellan två lägen. Ibland är han lagens Gud och på ganska dåligt humör, och ibland så är han nådens Gud, och riktigt vilket han är kan man aldrig veta, och i all synnerhet inte mot en själv. Du måste vara klar över att Gud är nådens Gud. Det och inget annat. Så att hänförelsen i dig, glädjen över att han är så annorlunda mot vad du kanske trodde, att den upptäckten får växa sig stark. Därför att det är utifrån den som glädjen vaknar till liv och tacksamheten börjar flöda i ditt liv. Och det är då nåden kommer till välde över dig och du blir gjord rättfärdig och fri. Vi tittar i 8 kapitlets första vers i Romarbrevet. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus, står det där. Och då tänker vi så här när vi läser versen översatt på detta sättet, att jaha, nu klarar vi oss på den yttersta dagen. Nu åker vi inte dit. Nu blir det ingen dom längre. Tack och lov. Men versen betyder mycket, mycket mer än så. Lite närmare sanningen kommer vi om vi går till den gamla bibelöversättningen. Där står så här: så finns nu ingen fördömelse mer för dem som är i Kristus Jesus. Därför att det Gud nu försätter oss in i när vi ställs under nåden, det är ett tillstånd som jag skulle vilja kalla ett domsfritt tillstånd. Gud förklarar: käre vän, jag dömer dig inte. Men han vill också på något sätt liksom lösa oss ifrån allt domstänkande och allt förkastelsetänkande. Han önskar få etablera ett tillstånd inom dig och mig, där det finns en visshet om att Gud dömer inte mig. Och där det också finns detta att jag dömer inte min nästa. Och lyssna nu, jag behöver inte låta mig dömas av min nästa. Låt ingen förakta dig, skriver Paulus till Tito. Låt ingen förakta dig. Det kan man väl inte hindra folk från att göra, säger du. Nej, det kanske man inte kan, men man behöver inte hålla med dem. Låt ingen förakta dig. Ja, men jag är inte perfekt. Nej, det kan väl hända, men du behöver inte låta förakta dig för det. Du kan väl vara öppen för dina svagheter och brister utan att se på dem med förakt. Herre vill lära dig att se på dem med nåd istället. halleluja, ett domsfritt tillstånd. Och ska vi säga slutstenen i det här domsfria tillståndet, det är att också få upptäcka, jag har inte ens någon anklagelse att rikta mot mig själv. Att ta emot förlåtelse från Gud. Att kunna förlåta människor som har hanterat en illa. Att kunna förlåta sig själv. Att inte vara besviken på Gud. Att inte vara bitter och besviken på sin nästa. Att inte ens behöva vara besviken på sig själv. Inget förakt. Ingen dom. Ingen jämförelse mellan människor. Inget värderande. Ett underbart tillstånd. Men då måste vi ha upptäckt att vi och alla våra gärningar och alla våra duktigheter och det här, det löser inte problemet. Jag skulle så gärna vilja läsa i Lukas 18 kapitel berättelsen om farisén och tullindrivaren. Två människor som står i templet och ber. Båda samtalar med Gud. Och ändå är det en värld som skiljer dem åt. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sa, Gud var nådig mot mig syndar. Jag säger det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Ty den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Vad är det egentligen som skiljer de här två åt? Ja, vi har för oss att farisén är så mallig. Det står ingenstans. Ja, det står ju att han litade på sig själv och såg ner på andra. Det gör det ju för all del. Men det är kanske inte så stor skillnad mellan honom och oss som vi ibland tror. Och för att du ska se det, så tänk bara efter om inte du föraktar farisén för att han föraktar tullindrivaren. Jo visst. Du förstår, det intressanta med denne farisé är att han har inte upptäckt det här domsfria tillståndet. Utan han värderar sig själv. Han värderar människor efter deras gärningar. Deras prestationer, alla deras duktigheter. Ibland blir det godkänt och ibland blir det förkastelse. Ja, han är kvar i det gamla. Han har inte förstått nådens fullhet. Och det är därför att han har inte upptäckt att hans prestationer är ovidkommande i sammanhanget. Han kan aldrig med sina prestationer skapa sig ett värde eller en möjlighet, en rättighet att finnas till. Och vad vi kämpar med våra duktigheter, inte sant? Därför att vi tror att de i alla fall tillförsäkrar oss lite guldkant på människovärdet. Vi har inte upptäckt att det är tvärtom. Att vi med alla våra strävanden att överglänsa varandra bara gör livet outhärdligt för vår omgivning. Men när vi upptäcker det, då blir vi som tullindrivare. Han har sett att allt han kan göra för att lösa problemet är bara onödigheter och oväsentligheter. Han ropar om hjälp, enkelt och rätt upp och ner. Han jämför sig inte med farisén. Han bara tänker på sig själv inför Gud. Ja visst, säger Jesus. Det är klart han står under nåden. Han har ju upptäckt att prestationerna, alla de där försöken att uppfylla Guds lag och att leva ett oförvitligt och rättskaffens och hederligt och oantastligt liv, det går inte. Och därför är han mogen att ta emot nåd. Den andra är ännu inte mogen. Han står kvar under lagen. Och det gör han inte bara i Guds ögon, utan det gör han inne i sig själv. För i och med att han ständigt går och värderar andra, så går han ju också automatiskt ständigt och värderar sig själv. Vi kan inte upphöra med bara det ena. Därför att jämförelsen går ju alltid ut på att vi jämför oss själva med andra. Ibland så tror folk att det är en lite frommare variant, när man nu ändå går omkring och jämför sig, att man alltid jämför sig så att man tycker att man själv är sämst, uslast, tråkigast och svettigast under armarna. Då har man åtminstone inte föraktat någon annan, och då kan ju Gud inte säga så mycket. Ja, men älskade vän, du är också en del av Guds skapelse. Det är ju inte bättre att du föraktar dig själv än någon annan. Gud vill föra dig in i ett domsfritt tillstånd. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Du förstår, det är det som är frihet. Det är det som är frihet. Och den friheten kan du aldrig ta dig själv. För vore du det, så var du fri. Men nu behöver vi befrielse. Och då måste vi komma till den punkten där den här tullindrivaren står. Att han upptäcker, jag kan inte göra mig fri. Och kanske när folk har börjat dra sig undan ur ens liv, och man sitter där med besvikelserna och depressionerna och självanklagelserna och bitterheterna och allt det här. Och ja, visst vet vi. Det är starka saker. Ingen av oss kan ta sig i kragen och gaska upp sig och ändra på allt detta som ligger som en tung börda i ens inre. Man ropar efter frihet. Och då finns det en som hör det ropet. Det finns en frälsare, en befriare. Vi har läst mycket i Galaterbrevet, sa jag. Och där står det talat mycket om omskärelse. Och jag har läst enormt mycket. Jag har varit så nyfiken på vad betyder omskärelsen. Hur kom Gud på den idén? Varför just omskärelse och förhud och det här? En sån, jag höll på att säga, nästan läskig grej. Jag har läst i tjocka böcker och jag har läst i tunna böcker. Och jag har försökt att läsa i Bibeln. Men jag kan inte riktigt förstå varför just omskärelse och varför inte något annat? Att man kunde snagga håret eller någonting annat sånt här. Det finns ju många andra tecken man kunde bära på sin kropp. Men kanske det är ändå en bit av budskapet det här. Det som ständigt människan trälar med när hon har vänt ryggen åt Gud och lever under lagen. Jag duger inte som jag är. Jag måste på något sätt göra någon sorts kirurgiskt ingrepp på min egen organism för att bli acceptabel. Det var ju Adams ursprungliga tanke det här när ormen kom och sa, du kan bli som Gud. Ja, vad fint, tyckte Adam. Och i samma ögonblick han sa det, så dög han ju inte som han var. Med alla våra strävanden att bli något annat, så finns ju alltid under de strävandena tanken, du duger inte som du är. Kom hit nu, så måste vi göra någonting med dig. Vi måste putsa lite på ditt yttre för att du ska bli acceptabel. Om det är omskärelsens budskap, det vet jag inte. Men jag tycker det är en lustig bild. Och plötsligt så är det istället så att Gud kommer och säger, jag älskar dig i befintligt skick. När Paulus går ut ibland hedningarna, så är det inte tal om omskära. utan de ska verkligen få från början uppleva sig älskade i befintligt skick. Låt mig till sist dröja lite grann igen vid det här domsfria tillståndet. Detta att döma sig själv, förakta sig själv, att vara sin egen fiende. Ja, Adam blev det i samma ögonblick han ville bli något annat. För du kan inte önska att bli något annat utan att trampa på det du är. Och första steget måste på något sätt vara att få ett tillstånd av förnöjsamhet. Att kanske upptäcka detta, att när Gud skapade dig så hade han goda tankar för dig. Han gav dig inte alla olika fantastiska egenskaper, men han gav dig något. Någon sorts utrustning som står i harmoni med det liv Gud ville föra in dig och vill föra in dig och för in dig. Och så mycket av konsten att leva tror jag att upptäcka harmonin mellan det Gud har lagt in både i den gamla skapelsen och den nya skapelsen i ditt liv i förhållande till det liv Gud vill föra dig in i. Därför det är frihet. Men när vi så att säga opererar utanför detta som Gud har tänkt, då fungerar inte vårt liv. Och ständigt så stångas vi mot tillvaron. Vi blir käringen mot strömmen. Och hela tiden så upplever vi på något sätt det är fel. Det är något som är fel i grunden. Det funkar inte det här. Och då kallar vi det tillstånd som då uppstår i vårt inre, kallar vi så ofta för dåligt självförtroende. Det uttrycket hittar du tack och lov ingenstans i Bibeln. Därför att om vi kallar det här tillståndet för dåligt självförtroende, vad blir då resultatet? Jo, då måste du göra någonting bra för att få så pass mycket självförtroende så du kan hanka dig vidare i tillvaron. Se till att lyckas lite bättre, vet jag. Det brukar vara den bästa medicinen mot dåligt självförtroende. Spotta upp dig, pigga upp dig, gå en kurs i positivt tänkande eller pigga upp dig på något annat sätt. Sätt lite rulle på tillvaron. Och då är det alltså någonting som måste föras till dig. Din egen person måste nu förändras. Någonting, någon sorts självförtroende, vad det nu är, måste byggas upp i dig. Den kristna synen är den motsatta. Problemet är inte att du saknar självförtroende utan att du bär på självförakt. Och det är någonting som måste ut därför att det är någonting som är främmande för ditt liv. Och det ska vi bedja mycket över ikväll. Att vi ska bli rengjorda från domstillståndet i vårt inre. Och inte minst svårt det här med att bli renade från domen riktad mot den själv. Vi har så ofta trott att det är fromhet. Det är det visst inte. Därför att det blockerar vår hänförelse. Det blockerar våra möjligheter att utan slöja för ansiktet skåda Guds härlighet. Och då kommer ju Guds rättfärdighet aldrig riktigt till uttryck. Du räknas som rättfärdig, du kommer till himlen, det är inte det som är problemet. Men det märks inte på det här. Och du lever ändå lite vid sidan av den tillvaro Gud har skapat dig för att leva i. Vi ska sluta det här bibelstudiet med att gå till Hebreerbrevets 9:e kapitel. Där talar aposteln om Jesu blod. Hur det kan rena våra samveten. Och så många kristna går i ofrihet därför att deras samveten inte är rena. 13 och 14 vers. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar det orena så att det blir rena i yttre mening. Hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Gud. Du förstår, samvetet är inte Guds röst. Då skulle vi inte kunna ge varandra dåligt samvete. Men i ditt samvete kan bland annat Gud komma till tals. Men i ditt samvete känner du alltid anklagelser. Vare sig de kommer ifrån Gud, från dina medmänniskor, från djävulen eller från dig själv. När Gud förklarar dig skuldfri, så händer ibland detta att du kan fortsätta att gå omkring med anklagelse i ditt samvete. Det är inte givet att ditt samvete blir rent för att Gud har frikänt dig. Ibland är det så här, man möter människor som har gjort en synd 1928 på hösten, och de håller på att be Gud om förlåtelse allt sedan dess. För en och samma synd. När blev de förlåtna? Jo, första gången de bad. Just det. Men varför gör det så ont i själen då? I samvetet? Ja, så samvetet är inte rent. Men då ska man inte hålla på och fortsätta att be Gud om förlåtelse. För han har förlåtit för länge sedan. Utan man ska be Gud att han renar samvetet. Så att det inträder ett domsfritt tillstånd i det innersta. Och man kan leva i den friheten inför Gud, inför varandra och inför sig själv. Och ikväll ska vi be mycket om att våra samveten blir renade. Och det kommer alltid, du kommer alltid att möta människor som vill styra dig och behärska dig genom att använda förkastelsen som styrmedel. För det är denna världens styrmedel. Och när de gör det, så fläckas på nytt ditt samvete av anklagelse. Nå, vad gör du? Du går till Gud och ber om ett rent samvete igen. I Jesu blod. I Jesu blod. Ibland kan man få hålla på länge att be om ett rent samvete. Ibland går det fort. Ibland kanske man lever i jobbiga relationer och måste be varenda dag om ett rent samvete. Ja, men gör det då. Därför att när ditt samvete är rent, då kan du skåda Herrens härlighet utan slöja för ansiktet, skuldens och skammens slöja. Och du förvandlas till hans avbild i det du stiger från den ena härligheten till den andra. Så som när den verkar som själv är ande. Du är kallad till den frihet. Är det inte underbart? Låt oss be. Far, vi vill be dig ikväll om ett rent samvete och ett domsfritt tillstånd. Vi har ju frid med Gud genom Jesus Kristus. Vi har frid med hela skapelsen genom Jesu försoning. Och vi längtar efter att det fridstillståndet också skulle flytta in i vårt innersta. Vi ber att du i denna stund, Fader, lyfter upp allt det som vi kallar för jobbigt. Och som kanske bara är en samling osorterade skuldkänslor som vi har skyndsammast grävt ner i vårt innersta för att slippa se dem och slippa känna så mycket av dem. Vi ber att du gräver upp och bär bort. Vi ber att du renar våra samveten i Jesu blod. Vi ber att du tar bort alla slöjor som skymmer sikten, Far. Alla de där slöjorna som gör att det ser ut som om du var lagens Gud, som du var förkastelsens och fördömelsens Gud. En hård och krävande och fordrande och straffande Gud. När du är en fostrande Gud som vill föra oss fram till den punkten där nåden och bara nåden kan få regera våra liv. Genom domsfrihet och hänförelse. Låt det ske, Gud. Vi tackar och lovar och prisar dig. Och låt oss få se, Far, precis så mycket vi behöver få se, att våra prestationer bara stökar till det. De är bara i vägen. De kan inte uträtta något av det befrielseverk du vill få fullborda i vårt innersta. Vi tackar dig, Jesus, att du har gjort det vi inte kunde. Amen.